Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är stjärndesigner Lars Wallin. Han har i över 30 år designat lyxiga och vackra klänningar och scenkläder i det mest magiska material. För Lars är kvalitet och tidslöshet hållbart på flera sätt. Han har designat kläder till kungligheter, artister och en och annan programledare. Jag har haft lyckan att få vara en av dem. Inte bara har jag burit hans vackra klänningar på tv-galor, han designade även min bröllopsklänning. Han har en sån otroligt fin känsla att hitta personligheten hos kunden som han sen lägger in i sin design och med fantastiska detaljer som gör hans kläder till konstverk. De är så vackra. Jag är nyfiken på hur Lars ser på det här med mode och design, hur han skapar sina klänningar, hur det är att vara designers för stora stjärnors framträdande och hur tänker han kring skapandet av bröllopsklänningar? Hur går processen till för att han ska få fram den här perfekta klänningen till just en kund och tillfälle? Och hur tycker Lars att vi ska göra för att tänka mer hållbart när vi köper kläder? Lars resa har varit allt annat än en dans på rosor. Som liten blev han extremt hårt utsatt av mobbning. Inte bara mentalt utan även fysiskt. Det ledde till att han blev svårt sjuk och livet hängde på en skör tråd. Något han idag bearbetar och har förstått att det satt djupare sår än han trott. Så vårt samtal blev tidvis väldigt känsligt. Men jag är så tacksam för att han delar med sig. För precis som han säger så är det viktigt att prata om det. För att det kanske kan hjälpa någon annan. Välkommen Lars.
Tack så jättemycket.
Och eftersom det här nu, vi spelar in där precis innan sommaren, eller sommaren har ju börjat, men innan semestern. Så när det här sänds, då har du precis fyllt år. Så jag säger grattis.
Ja, tack snälla. Och i förskott.
Ja, i förskott eller när det sänds.
Eller när det sänds, ja precis, efterskott.
Precis. Vi pratade lite grann nu precis innan, var därför jag ville att vi skulle trycka på. För vi pratade om det här med erfarenhet. Mm. Alltså att landa i sitt yrke och sig själv. Att det är skönt att också få bli äldre. På vilket sätt märker du det?
Ja, men jag tycker det är det absolut bästa med åldern. Liksom den tryggheten det ger att ha erfarenhet. Både i liksom när man, som jag är också frilans. Och man hela tiden är nya uppdrag. Man har liksom inte sina arbetsrutiner sådär satta på schema. Utan att det är nya uppdrag och då är det liksom ny energi. Och man får liksom gå in i jobbet på ett helt nytt sätt. Men då har med sina erfarenheten av olika typer av erfarenheter. Den tycker jag, den här tryggheten och den känslan som det ger, det är så coolt. Jag känner mig mycket modigare idag och vågar mycket mer. Vågar tacka ja till mycket mer saker på grund av att jag känner att jag har någonting att falla tillbaka på. Liksom.
Men det är det som är så fascinerande, för man tänker då utifrån sett så liksom Lars Wallin, man bara wow. Och tänker att du har också en utstrålning med din trygghet och ditt lugn.
Ja, men lugn. Ja.
Och då så sa du till mig nu precis innan att det här med självkänslan och självförtroende kanske inte fanns där under den här tiden ändå. Fast man tror det när man tittar utifrån.
Ja. Ja, men lugnet har jag nog, liksom, det lärde mig tidigt liksom, på något sätt, eller det leder ingenstans och bara virrar runt som en yrhöna liksom, när det blir, man blir stressad. Eller, så att jag blir ganska fokuserad när jag är stressad eller om jag är i en pressad situation. Och jag har också lärt mig tidigt att vara kreativ och att liksom, vad ska jag säga, öppna upp mina kreativa kanaler för intryck och vara väldigt fokuserad i den stunden för att kunna, att när man inte flummar ut, att det får inte ta liksom en vecka och komma på en klänningsidé. Liksom. Jag måste liksom fokusera, få upp allt uppe på en gång. Så att tryggheten, den, eller nu kände jag att jag flummar ut.
Och det är lugnet.
Ja, lugnet, precis. Det har jag alltid haft med mig. Men däremot så, jag blev ganska mobbad när jag gick i åttonde klass, eller ganska brutalt mobbad i åttonde klass. Och jag har alltid haft med mig det som att det inte har påverkat mig, utan att det var en jobbig tid då. Men jag har gått i terapi nu lite grann och sett att jag har kommit tillbaka till den här situationen hela tiden. Och den har skapat en fråga hos mig själv. Vad är det för fel? Varför gör de? Vad är det för fel på mig? Varför gör de så här mot mig? Och jag har inte hittat svaret, men jag har alltid vetat att det är något fel på mig. Eller det är det jag har trott. Så jag har liksom varit rädd att hela tiden, jag tror att när jag har gjort någonting som har varit framgångsrikt och någon har positiv energi och sådär, så tror jag att det här var sista gången, för det är något fel på mig, så nästa gång kommer det inte funka. Och det har gjort att det har varit liksom väldigt sådär ganska jobbigt att ta sig vidare liksom, in i nya projekt, för att man känner hela tiden att det här är sista gången, nu är det slut, nu är det över, och det sätter en press på sig själv att hela tiden försöka göra ändå bättre och utvecklas och ta in intryck istället för att hitta den, gå tillbaka till den här erfarenheten. Jag har faktiskt skapat det här och 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 det här under alla dessa år.
Och det har du landat i nu?
Ja, jag börjar landa i det nu. Mm. Liksom. Och det börjar, jag börjar känna mig tryggare. Jag såg den här filmen Elvis häromdagen nu. Och det handlar ju om hans kreativitet, och han blev ju utnyttjad, och som det kan vara när han kommer upp på den nivån med kändiskap och sådär. Men han kom alltid tillbaka till hans sång. Det var hans liksom, varför började han med det här? Där var där kärleken och livet fanns. Och för mig är det också så viktigt, för att jag i början av min karriär, när det började hända saker och började skriva som mig i tidningar och så märkte jag att jag gick på mitten av mig själv. Jag gjorde mig själv, eller jag blev större än mitt arbete, jag som person. Och det blev så, jag kunde inte vara kreativ på rätt sätt. Så jag bestämde mig väldigt tidigt att jag måste gå tillbaka till den här grundkänslan. Varför börjar jag med det här? Kärleken och passionen för hantverket och det här lite, första gången man skapar någonting man inte hade några förväntningar. Det tycker jag var så otroligt häftigt, och jag försöker gå tillbaka till den känslan när man skapar det bara från hjärtat direkt. Mm. Och sen får folk tycka vad de vill liksom. Men har man gjort det äkta och det kommer inifrån, då kan man liksom stå upp för det på ett annat sätt än om man har gjort någonting som man tror att andra förväntar sig att jag ska göra.
Ja, exakt.
Så ja.
Att hela tiden utgå från sig själv, för det är där någonstans grunden ligger.
Det är där grunden ligger, precis.
Det här med att du inte har liksom velat fronta dig själv som person, utan att det har varit väldigt viktigt med att det är din design och det du gör som det har varit viktigt. Hur kommer det sig att det blev så?
Ja, men det var nog lite grann den här situationen när jag märkte att jag hade mer fokus på vad det skrevs om mig eller vart jag syndes som person än mitt arbete. Och jag gick lite vilse där i den kreativa processen och kände inte igen mig. Jag varit osäker i skapandet liksom. Så att jag bestämde, nej, men för att inte det ska skapas några förvirringar runt omkring, så koppla bort mig själv som person, utan jag är varumärket när jag är ute i det offentliga rummet liksom. Och ja, på så sätt så.
Jag tänker också, det är ju det med att det heter Lars Wallin, även så är det ju kanske ibland svårt att för folk att skilja så här. Jag är design, men han är ju också, men han vill inte prata om sig själv, utan det, alltså, just när man har sitt eget namn på. Men var det en självklarhet för dig att det skulle vara ditt namn på?
Nej, det var inte det. Jag tyckte själv inte om mig. Jag tyckte inte jag hade ett sånt namn som var liksom ett varumärke på det sättet. Men jag kom inte på något bra, så att det liksom fick bli, det fick bli Lars så länge liksom. Men sen så satt man i möten och så här, och folk började prata om att, men kan vi använda ditt namn nu när vi marknadsför det här samarbetet eller det här jobbet som vi ska göra? Eller att kunder också bara så här, märkte att de tyckte det var viktigt att tala om att det var en Lars Wallin-klänning och så. Då fattade jag att jag hade byggt ett varumärke. Och då
var
det liksom,
känslan där?
Ja, men det var lite overklig på något sätt. Och framförallt de första mötena sen när man sitter och pratar om Lars Wallin, liksom, när man själv är Lars Wallin. Ja. Idag tycker jag, nu är det verkligen så här, varumärket och sen jag som person.
Mm.
Men ibland kan det bli, när man hamnar i privata situationer, när man själv har gått dit som privatpersonen och så känner man att, oj, här är väldigt många som nu ser Lars Wallin-designen. Och då kan det bli lite så här skitsat i mitt huvud, liksom, vad man ska leva upp till på något sätt.
Men du valde ju sen då, dels med boken Avklädd, och sen så i sommarpratet, att faktiskt berätta liksom mer om dig själv.
Mm.
Vad var det som fick dig att ändra och vilja dela med dig av ditt liv?
Ja, men jag kände, det kanske utåt ser ut som att jag har ett framgångsrikt varumärke och så, men bakom det så ligger också väldigt många motgångar och väldigt många starta om känslor. Man har blivit liksom nedslagen i backen och så ska man resa sig upp och kavla upp armarna och gå vidare liksom. Och jag tycker, för mig så har det nästan varit det som har varit mest utvecklande, ens motgångar. Men jag tror många unga idag som lever i det perfekta Instagram-filtrerade livet liksom inte riktigt vågar satsa kanske på sina drömmar för att man är så rädd att misslyckas eftersom allting ska vara så himla framgångsrikt och perfekt utåt. Att man inte vågar satsa på sin dröm, och det jag kände att om jag kan inspirera andra att våga satsa på sin dröm och inte vara rädd för att det kan bli misslyckandet liksom. Och det kanske inte går att försörja sig på det man drömmer om, men har man provat i varje fall liksom, så har man det med sig sen. Jag gjorde det, man behövde sitta och grubbla, jag gjorde det, det funkade inte, jag hittade en annan väg liksom. Men, och jag tycker som sagt bara att det är motgångarna som har utvecklat den med, så jag kände att jag kanske kan inspirera med mina motgångar också för att skapa framgång hos andra.
Men vi ska gå in och prata lite mer om din barndom och där med mobbningen. Men jag tänker också så här, motgångar i yrket. Vad skulle du säga var den mest lärorika motgången?
Ja, jag tror att det jag kände mig som mest misslyckad, det var när jag startade ett bolag som vi skulle börja göra kollektioner. Och det inte funkade. Jag hade liksom lämnat över de ekonomiska bitarna, för det var min svaga sida, och jag gillar inte, jag gillar affärer absolut, men jag gillar inte siffror, och jag har jättesvårt att liksom tänka som en businessman. Så jag vill fokusera på det artistiska och liksom det visuella. Men då hamnade vi i en situation att vi var tvungna att sätta bolaget i konkurs, och jag kände mig som värsta losen där, och kände nu allting över, och liksom det, ja, det, och det var ju liksom lite tidningsrubriker runt det där också, och som gjorde att det blev så personligt, och jag grät jättemycket och var helt förtvivlad. Jag tänkte, nu det är kört liksom. Men sen dagen efter så ringer telefonen ändå, och någon som vill beställa en klänning, och då kände jag så här, men gud vad konstigt, alltså det är ju inte mitt hantverk, det är inte det jag gör, det är inte min design som har skapat det här, det är inte det jag är fel på, utan det är organisationen runt omkring mig. Och då kunde jag liksom resa mig från det på något sätt, och idag så känner jag väl att jag är ändå tacksam att man fick uppleva den smällen också liksom, och man har en annan ödmjukhet på något sätt in till, ja, företagande och
Det är det som är så intressant, för att det är det vi också, som du har varit inne på, det är det vi lär oss av. Om vi inte testar så vet vi ju inte heller.
Nej.
Det är det som är det fina med att våga.
Livet är så. Det är liksom upp ibland och ner ibland. Liksom. Mm. Och det går inte att hålla liksom en jämn nivå hela tiden. Och det, på något vis så är det väl det som är tjusningen också. För det motgångarna gör att man uppskattar framgångarna mer. Liksom, och så.
De och det, är väldigt härliga.
Ja, ja, och det är viktigt också. För det är lätt, är man liksom, glider man runt på en räkmacka och allting är så positivt, då är det också lätt att man inte ser vad man får vara med om och vad man får, eller vad man har åstadkommit. Så det var också viktigt att gå tillbaka till liksom, vad har du gjort hela tiden? När det känns så motigt och man känner sig lite, men jag har ingenting kvar nu. Då kan man gå tillbaka och tänka, gud, jag har faktiskt gjort det här, jag har fått vara med om det här och vilka möten man har fått vara med om också. Och det var också en anledning till alla spännande platser och personer jag har fått möta i mitt arbete. Liksom. Det vill jag dela med mig av också.
Ja, det är ju väldigt många olika typer av personligheter som du har träffat genom åren. Och jag lyssnade på ditt sommarprat igen, vilket du gjorde en väldigt härlig form av att du intervjuade dig själv.
Ja.
Hur blev det så?
Nej, men jag tycker inte om att ha manus, eller jag får jättepanik och liksom ha manus och sådär. Jag låser mig totalt då. Nu hade vi manus till sommarprat ändå, men jag gillar den här formen, ett samtal. För då känner jag mig trygg med den som intervjuar mig, och man kanske har gått igenom lite grann frågorna innan. Och då vet jag liksom vilka ämnen vi kommer in på, men jag behöver inte ha ett manus, utan det blir för stunden. Och då känner jag att jag gillar det formatet, så låt oss göra det.
Ja.
Fast liksom att jag intervjuade mig själv och lite grann där i början.
Och det är ju för att du är trygg också, kan jag tänka mig. Du är trygg med dig själv, så det var skönt att det var du själv som ställde frågorna.
Ja, och jag visste vilka frågor jag skulle få.
Exakt. Det har du inte fått reda på idag, men jag hoppas att du känner dig trygg ändå.
Nej, men det gör jag.
Ja, vad bra. Du, ditt skapande och din kreativitet, den är ju liksom, ja, har vi ju sett genom åren och är ju helt fantastisk. Var kommer den här liksom kreativiteten ifrån? Var du så även som barn?
Ja, den har nog alltid funnits där faktiskt. Och alltså i början när jag var riktigt liten, då var det ju teckna och måla och var allmänt kreativ. Men, liksom, men vi, både jag och min bror, fick väldigt mycket utrymme och för att vara kreativa. Och,
på vilket sätt
då? Ja, men både med att vi hade ett stort lekrum till exempel i villan i källaren, där vi fick liksom härja fritt och bygga cirkus och bygga kiosk och allt vad det var vi gjorde där nere, och bara stänga till dörren, det fick vara stökigt där om det var det liksom. Och sen hade vi en ganska stor tomt, så vi kom, på somrarna så lekte vi mycket utomhus. Och, men just det, jag vet att mamma, jag har berättat den här historien förut så det är kanske tråkigt att höra, men det var verkligen så avgörande ögonblick, och det var mamma tog med mig på en isshow i Rocklandahallen utanför Västerås, som Holiday Nice heter den, som var en sån där lyxig glamour-show på is. Det var inte som Disney på is som det är idag, utan det var liksom verkligen så här plymer och guld och paljetter. Och det där blev ett sånt otroligt intryck på mig. Jag brukar säga att jag fick en överdos av paljetter och fjädrar där. Vi har varit beroende sedan dess utav dem. Jag får aldrig nog utav det. Och på något vis så tror jag att det satte lite den här formen, att det var det här lilla extra som jag gillade så mycket i livet.
Mm.
Men sen var det Ingrid Skrivelius, modejournalisten, som rapporterade från Paris och berättade om de franska modehusens ateljéer och hantverket där, som bara sa, wow, vilken värld, det här vill jag jobba med.
Och när du är i din kreativa mod, när du hamnar i det, vad är det som kickar igång det? Har du det hela tiden, eller kommer det att gå lite beroende på vilken inspiration du tar in?
Ja, men jag försöker, inspirationsletandet är en ständigt pågående process. Jag är ett stort behov av att bli estetiskt stimulerad. Förut tecknar jag väldigt mycket, idag fotar jag mycket med mobilen och så. Och bygger upp liksom någon slags inspirationsbank med färgkombinationer och mönster. Men ofta så börjar det med en känsla. När jag har en kund för mig, då är det ju kunden som är inspirationen. Liksom, och kundens personlighet. Då har vi liksom samtal så här, första mötet bara, där jag försöker läsa av kunden liksom, och vem är hon som person, och se både fysiska och psykiska förutsättningar liksom, för att skapa en fin klänning som hon kommer bli vacker i. Liksom. Men jag försöker vara, jag älskar afrikansk konst för att det påminner mig om den här kreativa processen väldigt mycket. Där det är lite grann att man ser, vad har jag omkring mig? Jag har ett glas här, jag har lite frukt, vad kan jag göra för vackert utav det? Så att man inte begränsar sig, men jag jobbar bara med sidentyger, eller jag jobbar bara med, utan jag känner att jag är ganska bred i mitt sätt att jobba med design och form. Liksom att jag brukar skämta och säga att jag skulle kunna göra en couture-klänning och toapapper. Liksom. Det är inte materialet i sig, även om jag älskar fina material och bra kvaliteter. Så är det liksom den kreativa processen och begränsningarna som också jag tycker är väldigt häftigt. och väldigt utmanande som sätter igång så här, hur kan vi överraska med det här materialet? Går det att göra någonting överhuvudtaget med det? Ja, det gör det.
Ja, det går. Men det blev ju, alltså från början som du berättade då, när du såg alla de här plymerna och paletterna, så var det ju liksom kläder.
Mm.
Var det också en självklart? För att jag vet nu till exempel att du också är inreder.
Mm.
Har gjort ett jobb där du har inrett.
Ja, nej men jag har tagit, det var kläder från början och det var den franska haute couturen som liksom jag fascinerades av. Den totala kompromisslösa helhetsbilden från topp till tå. Det var skor, hattar, smycken och kläderna och allt var det bästa hantverket av de skickligaste hantverkarna och de finaste tygerna och materialen. Det var liksom den här kompromisslösa världen som jag bara älskade. Jag tycker den var så fascinerande och något att drömma om. Och den skapade drömmar hos mig. Men sen den kreativa processen, nu senare år så har jag ju gjort mycket samarbeten där jag gått in i andra världar, andra kreativa världar och jag har märkt att den är inte så olik ändå, beroende på vart man än hamnar på något sätt, så är själva kreativa processen på samma sätt. Så att jag tycker det känns bara snart att man lär sig nya grejer och jobbar med andra företag. Det är också spännande att komma in i en annan företagskultur där de har massa erfarenhet från en annan bransch och möta som man möter med min kreativitet. Liksom. Jag tycker det är väldigt häftiga möten som ger en mycket.
Men just det här med att du ritade mycket som ritade, men du sydde inte.
Nej, jag gillade inte syslöjden. Jag hade träslöjd i skolan.
Det är så underbart. Jag gillar inte att sy, men jag vet vad jag vill ha.
Nej, men det var så begränsat på syslöjden i skolan. Man skulle göra sin grytlapp som var 15x15 och jag gillade inte det.
Kreativitet i det?
Nej, ingen kreativitet. Det var ju bara tekniken och det är väl fascinerande. Men just då var jag inte så mycket inne på teknik utan mer kreativitet. Och i träslöjden fick man göra, man skulle göra grötslevande, men då gjorde jag en meter långt grötslev som jag släpper. Ja, men det var liksom en annan, jag fick friare, jag begränsades inte i kreativiteten på träslöjden.
Så du fick utlopp för den där?
Ja. Så att det var egentligen när jag gick i typ 8:e klass som jag blev invald i kostymansvariggruppen för en skolrevy. Och då fick jag så här, wow! Det här med kläder, det var ju också ett sätt att uttrycka sig kreativt, rent sömnadsmässigt, att skapa ett plagg och bygga upp ett plagg.
Mm.
Jag tror att det var, där fick jag nog lite mer den här, att det verkligen var kläder jag ville jobba med.
Men det var ju också under den perioden, du sa 8:an, som du också blev mobbad.
Ja.
Och ganska grovt mobbad.
Ja.
På vilket sätt?
Det var ett gäng killar som tyckte väl att jag klädde mig fel, att jag stod ut för mycket. Liksom och jag var inte speciellt extrem, men jag tyckte om mode redan då och jag klädde mig kanske lite trendigare än andra. Men jag kanske var först före med grejer, men det var inte så att jag var extrem i mitt uttryck. Liksom. Men jag tror också att egentligen att det blev jag var nog för att jag inte sa ifrån. Jag slog inte ifrån, jag skrek inte ifrån, utan jag försökte skämta bort det som att det var en, oj vad busig jag är, vilken tokig grej där jag pulade mig 8 personer vid skåpet här liksom. Och alla skrattade och liksom, jag skrattade med och tyckte, men gud vad tokig jag är liksom. Fast det gjorde skitont inom mig liksom, och jag förstod inte varför gör de det här mot mig. Och jag vet att de skrek glåpord. Bland annat så skrek de så här transvestit med. Och jag bara, ja, min tjejkompis, vad är transvestit för någonting? Jag visste inte det. Så vi gick hem till hennes stora syster och frågade, vad är transvestit för någonting? Men det är en man som klär sig i kvinnokläder. Men jag klär mig inte i kvinnokläder. Liksom. Varför kallar de mig? Ja, då förstod jag ändå mindre varför de mobbade mig. Men jag tror tyvärr, liksom, det som hände där med mig då var att jag försökte göra mig osynlig liksom, för att inte dra uppmärksamheten. För jag längtade efter den gången jag kunde gå förbi dem eller komma i korridoren och de bara gick förbi mig utan att slå mig eller utan att skrika någonting eller utan att knuffa mig eller göra någonting. Så jag liksom neutraliserade mig på något sätt och jag känner än idag att den där biten att våga ta plats som person. Nu blir det lite så här. Förlåt.
Mm.
Det har varit att jag liksom lite grann har gjort mig själv som person osynlig.
Mm.
Och byggt allting runt mitt varumärke liksom. Och på något vis, för där har jag känt mig trygg i mitt, vad jag kan skapa. Och ja, att jag har gjort någonting där som ändå kanske är, man kan se upp till liksom.
Ja, för det var ju bara, det var ju inte bara, alltså bara är det ju inte, men mobbningen var ju både mentalt och fysiskt.
Ja, det var det.
Men du bet ju också ihop, du berättade ingenting för dina föräldrar.
Nej, jag berättade inte för någon, eller mina klasskompisar, och det var ju mina tjejkompisar i klassen som till slut liksom sa, men nu måste någon göra någonting, för det var, jag menar, då pratade man inte om mobbing heller, det, man gjorde inte det, det var liksom inte, jag kommer ihåg det där kaféet som jag alltid var tvungen att gå igenom, i sådana här skolkafé där man samlades lite på raster och så, och där var ju liksom vuxna som jobbade, de såg ju vad som hände, liksom. Men det var aldrig någon som ingrep eller liksom sa till de här killarna på skarpen. Och jag förstår, de killarna, de håller på att pissa in sin plats i, eller liksom sitter revir i gruppen liksom, och sin, så att det var, jag tror att jag var bara tacksam, att det blev just jag var ett, att jag var tacksamt offer liksom, jag gjorde ingen motstånd, de hade inte riskera att de skulle få en smäll tillbaka eller liksom, så att ja.
Men det fortsatte ju sen under gymnasiet också, va?
Ja, då blev det på ett annat sätt. Det var ju liksom lite mer klassiska. Killar och tjejer hade gymnastik bara en för sig. Och när killar får bestämma de flesta vad det ska vara för sporter och så blir det väldigt mycket bollsport. Och det är inte min grej, kan jag säga. Mm. Så att jag har varit ju aldrig vald. Det var det här, liksom, jag fanns inte på den lektionen överhuvudtaget. Så där kom det liksom det här, den här känslan, det var ju, där var det inte någon fysisk mobbing eller så, eller att de skrek glåpord eller någonting sånt, utan där var det att jag blev bara osynlig igen, liksom, att det, jag fanns inte i rummet, och det var en sån här jobbig känsla att inte kunna stå upp för sina känslor, att jag återigen skrek ifrån eller sa till, men liksom, vad håller ni på med liksom?
Men vad tänkte du själv när de vuxna inte sa ifrån?
Men jag var så upptagen med att försöka klura ut vad det var för fel på mig.
Mm.
Jag har en sån här bild, nu blir det väldigt så här flummigt, men jag har fått upp en sån här bild där den här lilla killen möter det här obehagliga. Och jag vänder mig om, och som man kan göra som barn, och så här, men är det farligt då? Och liksom, vad är det som händer? Jag förstår inte, och jag vänder mig om, och det finns ingen där som står bakom. Och idag som vuxen, jag fanns inte där heller liksom.
Mm.
Efteråt, jag har liksom inte stått upp för det här, för mig och för mina känslor, och den där otryggheten och förvirringen, att det är någonting som är fel, men jag vet inte vad, för de gör så här, så det måste vara någonting som är fel. Jag kommer tillbaka till det hela tiden liksom. Och det var väl även där vid den, för då var vi, det pratade vi gymnasiet, så då var vi ändå ganska liksom vuxna, om man säger. Och då var det ändå det här att man inte, att jag inte stod upp för, jag föll tillbaks till liksom den där känslan jag hade när jag blev mobbad i åttan.
Och det fina är ju med människor att man får vara unik den man är. Och det här, ja, är 40 år sedan,
ja,
och fortfarande så sitter det så djupt.
Ja, och det har nästan blivit, eller jag har ju inte tänkt att jag har varit så påverkad utav det. Jag har alltid sagt, och tidigare liksom i intervjuer och så också, att ja, men för mig var det liksom att det stärkte mig i min kreativitet, och att jag blev ändå mer stark i att våga satsa på min dröm. Men nu när jag liksom, när jag har gått i terapi, för att jag känner att det är någonting som inte riktigt stämmer liksom, som jag känner att jag vill ta tag i. Och då kom jag tillbaka till den här situationen hela tiden, och då inser jag, eller egentligen var det faktiskt, när jag skrev boken så gjorde jag intervju och nere i ett program nere i Skåne, och då säger han som intervjuade mig vid ett tillfälle, ja, du tar upp i boken att du har dålig självkänsla, och men att du har väldigt bra självförtroende, att du inte får ihop det där riktigt, kan det vara så att du ser på dig själv med mobbarens ögon, att du inte är värd att bli älskad? Och det har varit så otroligt hårt för mig. Och jag kommer ihåg, nu klippte de bort det här sen, för han tyckte själv att han gick lite för långt där med sin analys. Det var inte det som var meningen liksom, intervjun. Men för mig sen på kvällen, när jag kom hem till min kompis där i Malmö, så bröt jag ihop och sa, men shit, jag har ju varit offer hela mitt liv. Det här har ju påverkat mig i relationer med folk och liksom hur jag ser på mig själv. Och liksom, jag har blivit påverkad. Och det var sån chock liksom för mig. Och sen kände jag, nu jag måste börja jobba med det här. Jag måste gå tillbaka till det här och liksom se vad var det som gjorde att jag har liksom haft den självbilden av mig själv. Liksom,
och vad har det betytt för dig att du har gått i terapi? För det är många som också kanske räds ibland för att ta tag i saker och ting som har varit jobbiga när man var yngre. För man bara, nej men jag orkar inte gräva i det för det blir för jobbigt. Men vad har det betytt för dig att göra det?
Ja, men det har varit väldigt jobbigt. Stundvis har det varit väldigt så där. Jag förstår inte varför jag håller på med det. Liksom mobbar dåligt. Jag tycker att jag upptäcker fler grejer som är fel på mig. Liksom, men nu har jag nog kommit till stadiet att jag börjar gå in i någon slags, säger man, acceptans. Det finns ju någon slags liksom, lite form hur man jobbar med terapin. Men jag känner väldigt starkt att jag måste fortsätta. Och jag vill verkligen fortsätta för att jag vill lämna det här bakom mig liksom och stå upp för mina känslor och mig som person också.
För du blev ju också sjuk på grund av att du, och där hängde ju faktiskt livet på en skör tråd.
Ja, det blev ju ganska, jag fick ju akuta magproblem där och som utlöste en sjukdom som heter ulcerös kolit som är som en allergisk, jag var allergisk mot min egen slemhinna i tarmen helt enkelt, så jag fick så här blödande sår som inte gick att stoppa. Och första gången det hände så gick det att stoppa med medicinen, men sen gick det inte, så man var tvungen att operera bort en del av min tarm. Och då var det ju riktigt, det var verkligen så att de inte visste om de skulle klara mig vid sista operationen där, för då hade min tarm spruckit på 3 ställen. Liksom.
Så det var så långt.
Ja, det gick så långt.
Men hade du börjat då på Konstverk? Hade du kommit in, var det den tiden?
På Beckmans,
ja, ja.
Det var precis efter det. Sen gick, ja, som det här riktigt hemska hände då. Men det andra var ju på när jag gick efter gymnasiet, efter den där gymnastikmobbingen eller vad man ska säga.
Så det pågick, magproblemen pågick under en längre tid?
Ja, fast däremellan så åt jag medicin och höll liksom schakt med medicin.
Men hur var det då när efter det här med liksom skolan, den tiden liksom med mobbningen som påverkade dig så pass mycket ändå, att sen när du kommer till Beckmans och börjar plugga igen, fanns det liksom med tanke på den erfarenheten du hade, kände du någon osäkerhet att komma in i en ny grupp?
Nej, vet du, jag kände mig, jag kom hem, då var det ju folk som ville samma sak som jag, och det är liksom, jag kände mig inte annorlunda där, och det var ju verkligen en trygghet, och jag kände att jag hade kommit hem och jag fick en otrolig styrka i det, och inte känna sig liksom fel var ju fantastiskt, och sen efter det så har det liksom bara, då har jag bara haft den energin omkring mig liksom. Jag har inte gått tillbaks till det här, men, och det är därför lite grann som jag liksom har sett på den här perioden som att det ändå inte har påverkat mig så mycket som det har. Men det har ju funnits med i bakhuvudet liksom hela tiden, eller i min kropp så att säga, den känslan. Men det var ju magiskt att få komma hem bland likasinnade och folk som pratade samma språk och gillade samma saker och liksom var lika nördiga på material och tyger och paletter. Och, ja, det var skitroligt.
Men då när du efter den delen, hur skulle du säga, alltså om man tänker då mobbningen, skolan och när du sen går vidare, hur skulle du säga att den här tiden har påverkat dig som människa, hur du ser på andra och dig själv? Du berättar lite om dig själv, att du har sett på dig själv som mobbare, men just att när du möter andra människor, att ditt sätt att vara.
Men jag känner att jag har otroligt, jag är väldigt så här empatisk, jag är väldigt lätt att känna med folk och se, det kan vara en person jag inte pratar med, jag bara kan se på långt håll någon liten tjej eller kille som jag ser att de är i den situationen jag var i liksom. Och då får jag tro, jag kan börja gråta, jag börjar gråta när jag bara tänker på det, för att jag känner så med dem, och jag skulle vilja gå fram till dem och bara krama om, det är okej okay, liksom, ni är bäst liksom, det är bara, alla är unika liksom, bara gå framåt, titta inte bakåt liksom, utan du behöver inte vara orolig, du är det är inte fel på dig liksom, även om det kanske ser ut så utåt liksom, för samhället säger någonting. Men det har också stärkt den, liksom min, den här känslan av, eller som jag alltid har pratat om och som jag tror så mycket på, det här med att vi måste sluta stoppa in varandra i fack. Och att om vi liksom bara kunde mötas som människor oavsett hudfärg, sexualitet, kön, alltså det spelar ingen roll, utan vi möter en människa. Vissa gillar man, vissa gillar man inte. Men kan vi inte liksom, om vi möts där så är det så många fler som skulle känna sig rätt, om man säger. Eller att det är så många som känner sig fel idag bara för att de inte passar in i ett fack.
Mm.
Och många som är rädda för att bejaka sig själva för att de är rädda att gå utanför ett fack som de är i. Liksom. Så att jag tycker det där, och jag kände lite grann nu med pandemin, jag hoppas liksom att om det kommer ut något gott utav det, så skulle det vara att vi har väl alla insett nu, oavsett ja, som sagt, var vi kommer ifrån, vad vi har för ursprung eller någonting, så sitter vi i samma båt, vi har alla blivit drabbade. Och kan vi då liksom se på vad vill världen säga oss på något sätt, vad vill universums krafter säga, att vi är alla här tillsammans liksom. Mm. Och det tycker jag, om man liksom slutar att känna den där rädslan för någon som är annorlunda, eller som tycker annorlunda, eller som har en annan hudfärg, eller jag vet inte, jag har aldrig förstått den här grejen. Vad är det som upprör dig så mycket? Liksom att du måste, för att en människa du möter har en annan religiös tillhörighet eller har andra, kommer från en annan tradition, en annan kultur, eller har en annan hudfärg, eller motsatt kön, eller en annan sexualitet. Det är liksom, jag tycker det är så ointressant i de här mötena.
Och jag vet ju, jag har haft förmånen då och få vara hos dig flertalet gånger, både i jobbet och även när jag gjorde min brudklänning när jag gifte mig. Och varför jag frågar just det här med att hur du ser på andra, det är att du sa en sak till mig som fick mig att tänka efter, för jag har inte heller kanske haft världens bästa självförtroende från när jag var yngre, blev lite mobbad i perioder och framförallt för att jag när jag tittade på bilder så var jag inte speciellt rund, men blev ju retad för det när jag var yngre. Och då hade du en spegel hos dig. Och jag känner mig så fin i den spegeln. Alltså, man vill ju gå hit och spegla sig jämt för att jag är så fin i den här spegeln. Och då sa du till mig, det är så här andra ser på dig.
Man är så kritisk själv.
Ja. Och det, ja, men det glömmer jag aldrig. Så ibland när jag tittar på mig själv kanske känner så här, så. Ja. Alltså, inte, nu är det mycket bättre. Men då tänker jag, så vad var det han sa nu, Lars?
Ja, vad fint.
Det jag ser på mig, det är inte, det är en bild jag skapar utifrån mina gamla erfarenheter. Jag får inte ta ifrån hur andra ser på mig och kanske det kan lyfta mig istället. Mm. Liksom.
Ja, men det är det jag försöker liksom verkligen att jobba med det med mina kunder också. För då, självklart liksom, känner man sig inte bekväm att visa vissa delar av sin kropp och sådär, då ska man inte göra det heller. För att det skapar bara ett moment i din utstrålning som inte är bra. Mm. Så sådana saker tar jag reda på. Men sen kan jag se grejer. Jag försöker alltid plocka fram det vackraste hos alla mina kunder. Och då kan jag se någonting och ibland kan jag känna mig så övertygad om, här har kunden fått en helt, kanske fått höra fel sak för många gånger, och om någonting som inte existerar, jag ser att den här kunden har inte, eller tror kanske att hon inte har någon midja, jag ser att hon har en midja, eller det är någonting med nyckelben, eller det kan vara något annat som de känner komplex för, jag ser det här, om vi lyfter fram det här på ett jättefint sätt, kan vi inte försöka, och sen om kunden då vågar lita på mig och prova det, och den där lyckan som kunden känner då.
Hur känns det,
även det är det bästa. Och när de säger liksom så här, att men jag hade aldrig förväntat mig det här, men det är så jag.
Mm.
Då är det bara så här, ja men du kommer bara rocka det där partiet, du ska ha den här klänningen på, för att alla kommer bara, och det blir så. Folk bara säger, wow, vilken klänning du har, eller vad fin du är, för att då ser de helheten liksom. Jag tror det är lite min styrka, att jag, och det kanske kommer lite med det här, att man har någon slags empati. Jag är inte bara inne i mitt race. Nu kör jag Bolange på allting. För det är det som gäller. Och det är mitt formspråk just nu. Nej, jag lyfter kunden. Min uppgift är att med min erfarenhet göra den här kunden så vacker som hon någonsin kan bli.
Mm. För du har ju väldigt många olika kunder. Mm. Allt från den, ja men en vanlig person som kommer förbi och vill ha till en fest. Eller om det är tv-program. Ja. Som programledare. Jag har haft det här flera gånger. Både i idrottsgaler. Flera idrottsgaler och Melodifestivalfinalen.
Ja, faktiskt. Just det.
Första gången det var turné. Det var 2002. Men också kungligheter och stora stjärnor. Får du alltid samma möjlighet? För du pratar om att vikten av att prata med kunden och få fram den personligheten. Får du alltid det med även med liksom de som är kungligheter och stora stjärnor som kanske inte har samma tid?
Inte riktigt, men när det är en offentlig person så har man ju med sig en bild redan av den här personen. Och då räcker det kanske ofta med ett kortare möte och se om om det här, när man väl möter kunden, om hon verkligen är så eller om det är hennes roll. Och vill hon vara kvar i den rollen eller är hon liksom nyfiken på någonting nytt? Liksom? Så men då får jag med mig, liksom, då har jag laddat den här informationsbanken innan jag börjar skapa redan med offentliga bilder, så att säga. För att ofta, som du säger, så är den typen av kund väldigt upptagna ofta och inte har så mycket tid för provningar och möten. Liksom. Mm. Så det blir på ett annat sätt.
Men om man tittar då på från början i din karriär, var det lika självklart att liksom, har det alltid varit med dig? Om du tittar på den tiden i början av karriären och vad det är nu, vad skulle du säga är största skillnaden då?
Nej, men största skillnaden är väl min erfarenhet. Mm. För att i början, jag har alltid haft den ambitionen att lyfta kunden och se kunden. Men idag så kan jag ju falla tillbaka. Jag vet den här typen av kropp funkar de här linjerna bättre på. Jag är mycket snabbare på att läsa mellan raderna på kunden för att lära känna kunden. Idag sätter jag det mycket snabbare än vad jag gjorde förut. Och förut så var det också, nej, det kanske inte var så bra. Det kändes bra på pappret och liksom, men då hade inte jag erfarenhet att det funkar faktiskt inte med de här linjerna på den här kroppen. Så då var det oftare som det blev fel. Idag känner jag att jag ofta prickar. Jag presenterar ju nästan alltid bara en skiss för kunden. För att jag är relativt snabb där och hittar nu liksom formen och uttrycket hos kunden som gör det här personliga. Men det är viktigt att känna magkänslan. Jag går aldrig på liksom rutin där på det sättet. Utan jag måste hitta den där någonting hos kunden som jag känner att jag kan plocka fram och förmedla i mitt plagg. Så innan jag har hittat om det är en linje eller om det är färgen eller om det är tygvalet, energin i det. Men det, ja, jag kan inte riktigt ta på vad det är exakt, men jag måste känna det där i min mage.
Vad betyder materialen då som du jobbar med? För du pratade tidigare om att alltså materialet är ju viktigt.
Ja.
Även om du kan göra det med toapapper. Så,
ja.
Så, vilket skulle du säga är ditt favoritmaterial?
Sidan, helt klart. Ja.
Vad är det som gör den här känslan i?
Ja, men dels att det är ett levande material som formar sig när man jobbar med det. Man kan styra det. Liksom det blir ett med ens kreativitet och i det här fallet då, skickliga skräddare som jag jobbar med som kan liksom forma det. Och jag känner själv också när man pressar och sådär. Man kan lyfta fram formen med ett naturmaterial på ett helt annat sätt. Sen tycker jag att siden är det material som absolut finast lyfter fram färger och alltid, oavsett kvalitet, för det finns ju massor med typer av sidenkvaliteter, skapar en lyxig reflex. Liksom. Det blir en lyster i ett sidentyg som inte går att hitta någon annanstans, tycker jag.
Men just när du pratar om de här tygerna och att du lyfter fram det, så är det till ett visst, kanske ett visst tillfälle.
Mm.
Allt ifrån att det är en scen. Shower kan ju för sig görs ju flera shower som med Peter Jöback till exempel, som jag vet att du jobbar med, där är det ju flera shower, men många gånger så är det ju liksom en gång som den ska användas.
Mm.
Och om man då tar till exempel brudklänning, där vet man att det är liksom, det här är så viktigt, det här är en sån stor dag.
Ja.
Känner du en extra press i de lägena, eller blir de speciella i sig själva att göra just det?
Ja, men jag känner där, idag känner mig, jag är så glad att jag kan guida bruden där med min erfarenhet, för det är liksom första gången för de flesta, och det kanske är första gången man har syr upp en klänning, det kanske är första gången man har den typen av klänning, det är så mycket som är första gången, så man känner sig lite så här förvirrad kanske där, och då kunna med en trygg hand liksom guida bruden in till den blivande siluetten som hon har. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Men sen det här som du säger med fina material och alla dessa timmar som läggs ner på de här plaggen, och de ska användas några timmar under en dag i livet.
Ja.
Men jag tycker det är det som är magin. Det är att liksom förstå känslan och gå in i kyrkogången där med all den kärlek i runt omkring sig, som bara som ett moln av liksom energi och kärlek som lyfter din dag. Alltså, fantastiskt, tycker jag. Jag bara säger wow. Ja. Jag tycker det, ja, men de som satsar på det istället för köpa en kanske billigare polyesterklänning som inte ger den energin.
Mm.
Men
där det är också så här, vi pratar lite grann om det här med hållbarhet. Mm. Att det är väldigt viktigt för dig att tänka så idag. Mm. Men just när man då använder klänningen en gång. Hur tänker du med hållbarheten i det läget? Är det att man kan göra om den? Eller vad är det du tänker?
Ja, jag tror brukklänningen, det är många som kanske motiverar den här satsningen med att man ska göra om den sen. Men ofta så blir det inte så. För att just brudklänningen är ju det här fysiska minnet man har från den dagen. Och det är många som inte vill liksom förstöra det på något sätt. Men nu har jag liksom ett jättebra exempel här. Det var en kund som kom till våran ateljé här på NK, ändringsgraderi, bokade en tid med mig, och då hade hon sin mormors och sin mammas brudklänning. Och hon själv skulle se upp en klänning, men efter middagen så ville hon göra en cocktailklänning som hon kunde dansa och kul i, och den ska jag skapa nu utav tyger och bitar från mormors och mammas klänning.
Nej,
så det är så himla fint att få med sig det. Hon får en modern klänning som hon kan ha sen. Det blir en kort klänning då. Och som hon kan ha med sig liksom i många tillfällen. Och hon har med sig liksom mormor och mamma i den också.
Men där, då har man ju typiskt tänk kring hållbarhet.
Ja.
Men det är också det att ta fram olika tyger, och att det är liksom även processen som sker innan där inte så hållbart tänk i de andra.
Nej, men vi måste förstå det. Vi har liksom fokuserat på att sträva efter ett billigt pris, så att vi tror att vi gör ett bra köp om vi har köpt någonting billigt. Men det är alltid, alltid någon som får betala och för ett billigt pris. Och det är i alla led. Man måste dra in det från odlingen av bomullen eller vad det nu är, produktionen av materialet till produktionen av plagget till liksom förhållande för de som syr plagget. På alla led har man dragit in pengar för att kunna presentera det här låga priset. Och det har dragits till en sån nivå idag, tycker jag, att modebranschen, alltså lågfashionindustrin, har pressat ner kvaliteterna till någonting som jag inte ens tycker är värdigt människor att ha på sig.
Mm.
För att det ger ingen energi. Det är bara liksom, jag blir jätte, och därför så vill jag liksom, där man pratar om, nej men jag har inte råd att köpa dyra kvalitetsplagg. Men du har inte råd att inte köpa det, ska jag säga. För att det är bättre att spara till ett kvalitetsplagg som du har många år och som du kan göra om sen, för att det är material som håller att göra om. Det går inte sönder efter en användning liksom, eller spricker i sömmarna, för att det bara ser ut, det är bara en illusion av ett plagg, men materialmässigt så är det liksom nej. Så att det är liksom oftast, så det är inte alltid det här så, men oftast så är liksom en kvalitetsprodukt garanterad på ett helt annat sätt för en bättre produktion. Man har inte behövt kompromissa med aspekterna, hur det påverkar miljön till exempel, eller hur sömmerskorna som syr det här har det.
Ja, vi kan ju verkligen påverka på många olika sätt när det gäller just våra klädval.
Ja.
För det är också så här, det är många olika trender och som gör att man säger ena året är det väldigt dova färger och sen nästa par år senare så är det ju knallfärg. Då blir det ju att den typen av modeindustri, att vi, ja men jag vill ju inte ha dova färger nu när det är trendigt att ha knallgrönt eller mycket rosa som det är nu till exempel.
Nej.
Och så har man bara beige toner sedan två år innan.
Och det är ju den industrin som har jagat fram de här hetsen också i trender. Mm. Förut så pratade vi liksom så här 60-talsmodet, 70-talsmodet. Nu är det liksom 3 månader sedan en nytt mode. Och det är också en sån sak som jag tycker, i modebranschen pratar vi idag väldigt mycket om hållbarhet, för att vi inser att det här går inte liksom. I produktion och i material, men fortfarande alldeles för lite när det gäller design. För vi som designer måste också ta ett ansvar att skapa en produkt som har ett bättre, inte har ett bäst före datum, utan en längre hållbarhet, för att kunden också då ska motivera. Om man slår ut den här summan man betalar vid köptillfället på alla gånger man använder det och hur länge det håller, då blir det ingenting, då är vi billigare än lågprisindustrin. Så att man får tänka långsiktigt. Liksom.
Exakt, så brukar jag säga när jag köpt en väska till exempel som har varit lite för dyr, kan man tycka.
Ja.
Men när jag nu i efterhand har räknat ut hur många år jag haft den och vad den har kostat mig i månaden, så är det inte många pengar.
Nej.
Det är inte många kronor.
Nej, men det är precis det att vi alla, man kanske får liksom tänka på ett annat sätt och man får spara på ett annat sätt, men det är värt det.
Mm.
Det är värt det, och du liksom också, du vårdar saker som du har. det finns något program nu på tv där man, det är några som åker hem till folk som har alldeles för rörigt hemma och så sorterar de upp livet. Och då, det kommer ju fram så de har ju köpt grejer som de inte ens vet om att de har. Som inte ens tagit bort etiketterna i. Och då är det bara så här, då har man bara köpt det för att det är billigt. Och det är inte för att man behöver det liksom.
Nej.
Så att jag tror inte, alltså vi har gått på myten om att vi skulle, att vi inte har råd att köpa en kvalitetsprodukt.
Mm. Det är så ditt råd är också det här med att spara. Spara för att köpa bra kvalitet och också kunna göra om och se om.
Ja, eller köp second hand. För där är liksom i second hand butikerna då hittar du 50-60-tals mode liksom fortfarande som är fantastiskt fina kvalitet och som är värda att se om också.
Mm, så min äldsta son kom här i höstas med en rock som han hade köpt. Jag bara, men alltså, vad är det där för cool?
Ja.
Han bara, nej, second hand butiken här borta.
Ja. Och de får någonting eget, unikt. Ja. Liksom. Ja, men det tror jag jättemycket. Jag tror att hantverket kommer tillbaka så att man också själv gör om saker. För förut så, liksom förr i tiden så, även de fattigaste hade ju liksom fina kvaliteter. Det var bra ylletyger, fina bomullstyger. Men man lagade, man lappade, man sydde om och det gick i arv. Det var liksom långt liv på de här plaggen. Men det är också kvalitet som tålde att ha ett långt liv.
Mm. Ja, kvalitet och spara lite pengar så vi kan, det blir hållbart.
Ja.
De här olika uppdragen du har haft, om du tittar tillbaka, vilket kanske är svårt att ha gjort så himla mycket, men vad skulle du säga så här, wow, det där glömmer jag aldrig.
Nej, men det är ju liksom alla dessa fantastiska möten jag har fått gjort, men det, liksom jag har ju liksom började jobba väldigt mycket med i slag i världen och show och det kanske lite lättare underhållningen om man säger så. Så när jag fick förfrågan att göra kostymerna till en nyskriven ballett om Gustav III på Operan här i Stockholm. Det var sånt där. Jag hade sån prestationsångest innan jag liksom tackade ja först och sen när jag väl gjorde det så var det också en resa. Men det är ett minne som jag aldrig kommer att glömma. Liksom. Både för att Patrice Bart som var regissör och koreograf för den här föreställningen jobbade, han var chef, ballettchef på Operan nere i Paris, så att jag fick åka ner till Paris och ha många möten där när jag skulle presentera mina grejer och bara i den miljön och liksom sitta i hans kontor där Maria Callas och liksom alla de här stora stjärnorna, legenderna har suttit liksom, det var så här, det var lite nypa mig armen känsla, får jag verkligen vara med om det här på riktigt? Och sen se resultatet när och framförallt på premiären hade vi ju, då var det så här smoking och kungafamiljen var där, men dagen efter så var det maskeradbal där alla gästerna var klädda i 1700-talskläder och titta på en föreställning i 1700-talskläder. Alltså det var så magiskt att sitta på sig hela publiken med såna här 1700-talsfrisyrer och kläder i och sen se föreställningen. Det var så här, det var som att flytta tillbaka till när Operan byggdes.
Nej, vad häftigt.
Det kommer jag aldrig
glömma. Men också då tänker jag sen när man gör såna kläder till en operaföreställning och när du ibland har gjort det till shower där det ska dansas.
Ja.
Alltså att göra kläder som du inte bara, själv fick jag ju bära och bara gå. Jag behöver inte göra så mycket mer. Utan, men det ska kunna liksom röras liksom i dansrörelser och det ska vara olika. Det blir ju mycket, det blir inte mycket teknik i det där, hur man ska sy saker för olika typer av rörelser också.
Ja, och det här var ju ganska extremt. 1700-talet är ju liksom detaljer, det är snöre korsetter, det är stora kjolar, det är mycket tyg. Och sen är det liksom klassisk ballett som ska dansas i det här. Så det var ju, jag vet att vi hade någon som spelade drottningmodern där vid ett tillfälle hade gjort en sammetsklänning och när hon gjorde sina piruetter så blev kjolen för tung liksom, så att det hindrade henne i arbetet, så vi fick liksom tänka om där, men att till Kungliga Operan och Dramaten och Stadsteatern, det är några som fortfarande har en fantastiska ateljéer i huset, så utan deras erfarenhet med liksom den här typen av hur vi bygger upp plaggen så hade inte jag kunnat gjort det här jobbet heller. Vi hade inte kunnat sitta i våran ateljé med den erfarenheten som de har.
Mm.
Och framförallt med att jobba med dansare, men det är också att det är många som blir skadade och då ska någon annan hoppa in kvällens föreställning, då måste plaggen också lätt kunna ändras och sys ut liksom snabbt, och så att det var också speciellt hur man jobbar med sömsmånerna och ja, hela uppbyggnaden runt plagget. Jag fick liksom göra garnyren så här, eller garnityren heter det, dekorativa, men så hade de erfarenheten hur vi bygger upp det
underifrån. Det är så coolt att det är så många detaljer som vi som tittar absolut inte har en aning om. En annan rolig grej att berätta var ju när Melodifestivalen med Charlotte Perrelli, när brösten växte i tv.
Ja.
Då får man också tänka på, för hon ammade, ska vi säga då.
Ja, precis.
men att liksom vara tvungen att säga, vi måste tänka på att det kommer ske, för att hon sprang ju amma mellan. Och de är ju nyammad och ska amma snart, är väldigt stor skillnad på vissa utav oss.
Ja.
Så att du har ju väldigt olika situationer som du hamnar i just i ditt skapande.
Ja, då var det lite teknik, en teknisk lösning. Vi fick inte bara estetisk lösning, utan det var något som skulle funka i praktiken. Ja, jag jobbade lite med urringningen liksom som draperat tyg då, som gjorde att det kunde liksom expanderas lite.
Men ibland kan det ju gå tokigt också. Dels berättade du ju när på sist sommarpratet när ni gjorde Peter Jöback repetitionen var det ärmarna som fastnade i perukerna?
Ja, det var så här krås med pärlor och paljetter som de hade på ärmarna, och det kråset när de hade de här stora håren som var täckta med ett nät för att de skulle liksom hålla i alla föreställningar och inte tappa formen, så fastnade de här pärlorna i det här nätet, så de blev ju fast med händerna där på det, alltså den synen också, så där. Det var så roligt.
Men har det hänt något annat sånt där roligt som du kan minnas, att man måste få vara snabb i att ändra om?
Ja, det har det väl hänt så där att man liksom får akut tänka till någonting. Jag vet att jag gjorde till Rickard Engfors, hade en sån här dragshow på en klubb här i Stockholm. Och i premiären där, då var inte vi klara med kläderna än. Så att vi hade en taxi som stod utanför min ateljé. Showen hade börjat och jag var inte klar med finalhatten. Och det var så här, skulle vara med fjädrar och grejer. Och det var bara att lösa det. Jag kommer inte ens ihåg hur jag gjorde det. Men det var liksom en lim. Och det liksom, men visuellt så såg det. Och den kom fram. Den hann på sin plats liksom till finalen. Men det var en sån här grej när det blev väldigt, väldigt stressat. Liksom. Men efter Peter Jöbergs show så gick jag in i väggen där. Det hade varit för mycket jobb. Och jag kände inte av det här riktigt. Jag såg inte varningssignalerna som hade kommit. Så att det gick ju bara pong, small till ordentligt. Liksom. Och jag fick så panikångest och bara grät. Och jag kunde inte vara ensam. Jag ringde mina föräldrar. Men de bor i Västerås och sa, vi kan inte komma ikväll men imorgon. Och då höll jag på och skulle sy en kappa i kotyg till Carola som skulle vara med i Bingolotto, och jag bara säger, jag måste göra den här, Carola ska ha den här på Bingolotto imorgon. Så jag fick ringa min kompis som satt bredvid mig, och jag bara storgrät och satt och gjorde det här och hulkade och hyperventilerade, och han satt bredvid mig, ta det lugnt Lars, det kommer gå bra, du vet vad, så här. Och sen efter det så då kopplade jag bort mig helt liksom.
Hur länge fick du vara borta då?
Alltså totalt så nästan var drogat på Sobril, höll jag på att säga, det var ungefär 3 veckor tror jag, men sen började jag sakta komma tillbaka lite grann. Men det var en ganska kort period, men det var otroligt obehagligt att man inte kunde vistas bland folk, och just den där tomheten och det där svarta hålet som jag upplevde att jag ramlade ner i.
Vad lärde du dig av den liksom händelsen sen när du skulle liksom komma tillbaka till jobbet?
Att lyssna på kroppens signaler bättre. För det var, vet jag hade så här, man hade möten på dagarna och man hade liksom fullt ös på dagarna, och sen på kvällarna då satt jag och sydde, för då gjorde jag allting själv. Då hade jag inte liksom skräddare som hjälpte mig på samma sätt, utan, eller jag hade inte det överhuvudtaget, utan då, och då käkade jag så här koffeintabletter för att hålla mig vaken, och så hade jag Karlavagnen på radion liksom, så satt jag och sydde. Jag kommer ihåg att jag gillade den stunden, för att jag fick vara i fred, och det var liksom ingen telefon som ringde, och jag kunde bara fokusera på mitt arbete. Men idag liksom, nu hamnar jag inte i de situationerna, men skulle jag ha gjort det, jag vet att det var något tillfälle för kanske 10 år sedan där jag var tvungen att jobba hela natten för att vi skulle bli klara med grejer. Och jag började gråta. Liksom. Jag sa, jag klarar inte av att pressa min kropp så här längre.
Men så tänk att man ändå gör det. Mm. Och det är ofta så också när man har ett jobb som, säger många som har också varit utbrända, att det är, man älskar sitt jobb så mycket och vill så mycket. Så det blir inte att du känner av signalerna på samma sätt. Nej. Det här klassiska, liksom, jag hittar inte bilen. Nej, gud vad jag är glömsk. Och så tänker man inte mer på det. Man bara, men alltså,
nej.
Bara att du inte kommer ihåg var att parkera bilen efter en timme.
Kanske är signal.
Ja, men då tänker man bara så här, nej men gud, nu var jag så stressad. Det här löser sig. Liksom. Att man inte riktigt tar det till sig.
Nej, Och även fysiskt, att kroppen liksom skakar och liksom man har på kramper i ben och sådana saker. Alltså det var, nej men det var galet liksom att hålla på så. Men samtidigt så kände man den här glädjen, man fick göra så mycket roliga saker. Och sen som frilans, det är liksom, var ju från dag ett, jag måste få inte hyra, jag måste, det finns inte, det går inte, eller jag hinner inte. Det liksom har hänt en gång i mitt liv att jag tvungen att ringa en kund och säga att jag hinner inte, jag är klart den klänningen.
Vad kände du då?
Nej, men det var ju hemskt.
Men kände du inte
jag
även
tänker på det fortfarande.
Du gör det?
Ja, för det är fortfarande min, det går inte. Men nu måste man organisera på ett annat sätt och ha bättre tidsplanering liksom, som jag inte hade då. För jag hade inte den erfarenheten på samma sätt. Hur lång tid saker och ting tar att göra. Om det är rimligt. För jag kanske, då tackar jag nej liksom innan.
Ja, exakt,
för att jag vet att jag kommer inte hinna göra det här jobbet. Det är för kort tid. Mm. Men då gjorde jag ju inte det, utan då... Det var bara lösa. Mm.
Men det är ju där någonstans som också som det här som vi pratade om i början, att meningen, alltså att när man känner någonstans att den här erfarenheten, vi lär oss ju på alla de här sakerna, och utan den erfarenheten så hade du heller inte gjort det kanske på rätt sätt sen framöver. För man förstår vad det innebär. Liksom. Man vill så mycket, men det går ju bara till en viss gräns. Och så har man lärt sig av det.
Men det sitter i lite det där ändå. Jag vet nu när vi öppnade upp här på NK ateljén, och så har det ju varit, ibland har det varit så 12-14 timmar om dagen. Och då känner jag så här, det här, min kropp säger bara, nej, du är för gammal, du orkar inte mer. Du har inte den energi. Men samtidigt så, jag måste ju göra det. Så att det finns ändå med mig. Liksom,
alltså det där är så sjukt, att det är så svårt. Ändå fast vi vet. Så hamnar man tillbaka. Men jag tror också så här många gånger att när man ändå är där så vet man ändå, okej, nu är jag i den här situationen, det är inte okej.
Nej.
Så nu efteråt så får jag hitta återhämtningen.
Ja.
Vilket jag kanske inte du heller tänkte se förut.
Nej.
Att man såg inte att så här, du reagerade inte ens på det.
Att jag skulle göra förändring.
Nu är ändå det liksom, det sker ju ändå en, du tänker ju ändå, det här är inte okej.
Nej. Och då mentalt så också jobbar man ju med kroppen på ett sätt. Liksom, det här är en kort period. Liksom, bli inte för stressig nu. Liksom, tänk det här är över på måndag. Eller, liksom det, eller när det kan vara. Eller om 2 veckor. Eller, ja. Men att man är liksom inställd på. Och då är man kanske också... De få stunder man har att vila. Liksom, då vilar man på ett annat sätt också kanske.
När jag lyssnade då och på dig som har pratat, så pratade du också här med meningen med livet.
Mm.
Vilket jag tyckte var så intressant att höra hur olika tänker kring det. Och du nämnde då att du sa att du tror att alltså saker sker, att det finns en mening med saker, att det sker.
Ja, alltså i grunden så förstår jag inte riktigt meningen med livet, men jag är ju här nu på jorden och jag känner så här en nyfikenhet att uppleva saker, och det finns någonting som livet vill säga, och jag tycker att det är väldigt så här spännande att se vad livet vill säga mig, liksom, vad vill livet lära mig, vad är det för upplevelser, för jag känner att det är det som man har här på jorden, en upplevelse, och även om den är kort tid, och ibland får man panik liksom, hur kort, speciellt när man blir lite äldre känner man bara shit vad tiden går fort. Nu kommer någon snart och lyfter upp mig ur lekhagen, som jag har den där referensen, man är liten som barn och blir nedsläppt i en lekhage och man bara wow vad roliga grejer, och, liksom, och helt plötsligt sen kommer någon vuxen och lyfter upp en, och då är det roliga slutar ner, så ser jag lite på livet liksom. men jag har också känt mig väldigt trygg och väldigt, om man får bli lite flummig så här, jag har känt mig liksom guidad i livet, jag känner mig trygg i att livet på något sätt visar mig vägen. Mm. Och det är inte alltid jag vet. Ibland kan jag känna mig så jätteförvirrad. Och jag vet, vad ska jag göra? Vad ska jag fatta för beslut? Och har riktigt så här svårt att sova på nätterna. Och verkligen så här mycket tankar. Och sen helt plötsligt bara faller bitarna på plats. Så jag känner någon slags trygghet idag. Att jag tror alltid att det kommer att komma fram ett tydligt svar. Vad jag ska göra. Eller vilken väg jag ska gå. Och jag ser... själv också liksom att olika satsningar man gör, som man kanske för att man vill någonting så mycket satsa på någonting som man tror det här är signalen att den här vägen ska gå, och så är det inte det och det funkar inte, och då börjar man tvivla kanske på grundidén, men det visar sig att tillfället är fel. Mm. och sen hamnar man i en annan situation och då bara bitarna faller på plats igen. Så kände jag nu när jag flyttade in på NK till exempel. Jag hade väldigt stor frustration av min tidigare lokal där det skulle bli liksom ett helhetskoncept där som var jättespännande och jag tyckte det kändes så rätt. Men det var inte rätt. Och efter den här perioden nu så föll bitarna på plats och jag hamnade på NK och där ska jag vara liksom nu. Så det kändes så här, och då får jag också någon slags lugn, det bara rinner av en någon slags trygghet, och även om det är mycket jobb nu och det är stressigt och så, här, så känner jag någon så här glädje och bra känsla i magen.
Mm. För det tycker jag också handlar lite grann om, jag vet att när Christer Olsson var här och vi pratade just om det här, att det kanske inte finns alltid en mening med att saker och ting sker, men att man kan skapa en mening utav det som har skett. Det kanske inte är meningen att, man tror att det är meningen det som, alltså med lokalen, men det funkar inte. Men jag kan skapa en mening utav att det blev som det blev, men hur kan jag göra det på ett annat sätt av den, med den lärdomen?
Mm.
Att man med det skapar en mening i livet. För det kan, just det att man hamnar i olika situationer i livet, så kan det vara, jag har pratat lite grann om att jag, när barnen blir stora och man har liksom levt liksom jättemycket för, men självklart för min egen del, men också väldigt mycket för barnen.
Mm.
Att liksom se dem växa upp och nu är de plötsligt vuxna, så står jag där, jaha.
Jaha.
Vad gör jag nu då?
Ja.
Vad har jag för mening i livet nu? Alltså, vad har jag för betydelse? För att man har tänkt så mycket betydelse för någon annan.
Mm.
Och då är det så här att, ja men då kan jag ta den, det är klart att de ska flytta ut och bli stora.
Mm.
Men jag behöver hitta min mening och skapa mig en egen mening i livet. Samtidigt som jag går parallellt eller bakom mina barn såklart. För det kommer man ju aldrig släppa som förälder. Men att jag skapar min mening i livet.
Jag tror just det här med barn tror jag är de flestas liksom upplevelse av meningen med livet. Liksom. Mm. Jag har inte haft det. Så att men jag förstår verkligen den känslan. Också den lite tomheten eller det där som du beskriver nu. Att man, oj, vad ska jag göra nu liksom, när inte jag behövs på samma sätt liksom, för mina barn, utan på ett annat sätt. Liksom.
Men jag tänker på ett exempel, jag tycker inte att det finns ingen mening med att någon blir mobbad.
Nej, det gör det inte.
Men med den erfarenheten du har, så kan du skapa en mening för dig själv och andra med den erfarenheten.
Mm.
Förstår jag menar? Ja. Att det är, det finns ingen mening med livet på det sättet. Alltså, det är inte meningen att man ska bli mobbad.
Nej.
Men om det har skett, vad kan jag få skapa för mening för mig själv och andra då?
Mm.
Så att de inte bara får, att man bara sitter och mår skit av det. Utan att hitta den.
Ja, nej men jag menar också att det är inte så att man bara ska, nej men det som sker, det sker liksom. Utan man måste ju vara aktiv också naturligtvis. Och både se sådana signaler och följa någon slags rytm och liksom använda det i livet. Och jag tror ju som sagt bara även de negativa sakerna ändå har någon slags mening med att lyfta fram någonting annat positivt längre fram.
Men är det inte då att du skapar?
Alltså, jo,
av
men det
de
är kanske,
negativa, så skapar du en mening för dig, för att du ska inte fastna i det som har varit.
Nej, exakt.
Utan det har skett och det kan du inte påverka. Så utifrån den händelsen så skapar du en mening som gör också att man reser sig.
Jag tycker ju liksom, det häftigaste som jag tycker med livet på något sätt, det är med ens tanke och också vad man stoppar i sig, det är att vi kan påverka vårt liv på ett häftigt sätt med sina tankar. För tanken är ju det, liksom den energi som färdas absolut snabbast. Och allting består bara av energi. Så det här liksom, jag tycker det är så sjukt häftigt, även om det är svårt. Men att ha positiva tankar, det ger ett annat. Man vet ju själv när man har en sån här bra dag. Och man bara möter människor och man har det här flytet. Vad mycket tillbaka man får utav det då. Och samtidigt andra dagar man har liksom negativ energi, då möts man också av negativ energi och ofta så är det liksom, kommer en dålig grej, då kommer flera dåliga grejer samtidigt. Och
det är så bara, typiskt, nu händer det här också.
Ja, exakt, ja men det är verkligen att, och det är bara så här, okej, nu är jag inne i en sån period, acceptera det, det kommer gå ut, för sen kommer den här positiva. Men jag tror den här positiva energin, att man har, att man hittar någon slags flöde liksom i ett fokus på en positiv energi. Jag tror att det, och att man kan påverka med sin tanke och jobba med sina tankar. Liksom. Saker som man har trott som har varit negativa för att det är en negativ upplevelse man har haft i livet. Liksom. Ändå kunna vända det till jag menar inte att händelsen kommer aldrig bli positiv, men där man är idag kanske är någonting positivt som man kan lyfta, eller att man väljer att fokusera på något annat liksom, mm. som skapar en positiv energi och på något sätt helar den.
Det är så spännande. Jag älskar det där med tankar, och det är också med tankar och känslan, alltså hur de att den. Ibland kan det också vara så att tanken påverkar min känsla. Mm. Och då tappar jag min känsla.
Ja.
Så ibland behöver jag ju lyssna mer till mina känslor än till tankarna.
Ja, och jag är väldigt så här. Så jag har varit, nu när jag har tänkt mycket negativt, så har jag haft lite panik över det. För att jag vet ju att det här påverkar negativt också.
Mm.
Så ibland så låser man sig lite grann. För att det har varit liksom, det var ju inte roligt för någon liksom, eller för de allra flesta hade ju skitjobbigt nu under pandemin, och det var mycket negativa tankar och man var mycket ensam med sina tankar framförallt. Så att där kände jag att liksom, det var lite svårt att hålla det där positiva tänket och flytet, och att, men då får man väl liksom ösa ur all det negativa så det är borta
ja,
så
exakt.
Snabbt.
Och sen också så att det inte kanske fastnar vid att man kan alltid ska vara en positiv tanke, men det kan vara en bättre tanke.
Ja.
Alltså att ibland kan det ju vara så att den här tanken är skitjobbig, men kan jag hitta någon som är något bättre?
Det är bra.
Så går man i alla fall åt, för ibland kan man vara så här, man behöver inte alltid vara så jävla positiv. Alltså,
nej.
Men så. För att det kan låta så, men hur ska jag hitta en positiv tanke i det här då? Nej, men du kanske kan hitta en bättre tanke.
Ja.
Som lyfter dig något i alla fall. Ja. I det, liksom.
Ja, men det är bra tänk.
Ja. Men det är roligt att tänka just det här med hur vi kan påverka oss själva.
Ja, jag älskar det. Jag har ju liksom så här med mat och grejer, jag har aldrig problem med vikten och så. Men nu på senare tid så också inser jag hur mycket det vi stoppar i oss också, hur mycket det påverkar. Vi kan boosta kroppen inifrån också och hur vi kan påverka hur vi mår. Liksom. Det var ju en sån grej jag kände när jag slutade med gluten till exempel, att jag fick en helt annan energi. Och som inte jag hade liksom kopplat till att det hade någonting med gluten att göra. Liksom. Så att det, nu tycker jag det är liksom lite ny värld för mig. Det här med liksom det vi stoppar i oss också. Att vi kan, hur vi kan få energi och påverka vårt mående med det.
Mm, och det är så skönt tycker jag att vi faktiskt kan göra väldigt mycket själv. Och inte bara vänta på att saker och ting ska ske runt omkring oss. Så att vi ska må bättre. Utan bara hjälp oss själv. Och det kan vara små steg. Men man kan i alla fall testa.
Men när du kom in på det nu så måste jag säga, för det kände jag en sån här grej som jag tror många kan känna, att man, vad spelar det för roll vad jag gör i det stora hela, hur kan vi påverka? Men det är ju precis den grejen. Om jag möter mina medmänniskor som jag träffar på en dag med positiv energi och med kärlek och respekt, om alla tog det ansvaret för sin lilla grupp, då blir ju hela världen fantastisk.
Precis.
Så vi kan påverka. Och det tycker jag, det där hände när jag blev nedslagen i Paris där, och jag blev rånad i Paris, och då var det, det var för några år sedan en jul, jag var där, det var under de här kravallerna, så det var liksom väldigt kaos i Paris då, och det var då några som utnyttjade situationen där, men just den tanken att den här personen, hur kan han göra det här mot mig och vilja slå mig så hårt att jag till och med skulle ha kunnat dött.
Det var så.
Ja. Men han blev avbruten. Någonting hände. Han blev störd liksom, så han sprang därifrån sen. Och jag var ju i chock till stan, för jag såg ju inte det här komma, utan det var ju en kille som kom bakifrån och bara sådär slog ner mig liksom. Men då tänkte jag, den här killen, han kan ju inte ha fått uppleva någon kärlek i livet. Han har inte haft några föräldrar som har stöttat hans drömmar eller. Och då blev det här liksom det här viktiga, men tänk om vi börjar där liksom med våra barn, hur vi liksom behandlar dem och med kärleken och respekt, och lär dem att ha kärlek och respekt till sina vänner som de möter och sin framtida familj också liksom. Jag tror att vi kan påverka det då, för att när det finns där hopplösheten och man inte känner någon, man själv inte har fått någon slags kärlek eller empati, då, jag tror att livet blir,
det är intressant att du säger det där, för att det är just det att även du vet ju inte om man har fått eller inte, men du mår ju bättre av att tänka så, för då blir det inte personligt.
Nej.
Vi hade faktiskt en situation där min son sa till mig en sån grej, och han var 6 år då, men vi hade inbrott i huset när jag låg och sov, där Micke nog tog bilnyckeln och snodde bilen. Och jag kommer upp på morgonen och ser att bilen är borta och jag fattar inte någonting. Och sen ser jag att altandörren är ett borrhål i och den står och svajar. Så jag förstår ju att någon har varit i huset när jag ligger och sovit. Jag ensam på övervåningen och i mitt rum, och Filip då 6 år gammal i sitt andra rum. Och då frågade polisen sen efteråt, vad ska jag säga till honom så inte han liksom fortsätter att vara rädd. Och då sa han att det viktigaste är att du säger att det är avslutat. Att bilen har hittat kraschad typ, fast vi inte hittar den. Och att man har tagit de som tjuvarna som har tagit det. Så då kom jag ihåg, jag stod i trappan på väg till övervåningen. Och så säger Filip, mamma, så vad har hänt med de som tog bilen? Jag sa att polisen tog dem och jag hoppas att de blev jätte, liksom, och de fick en utskällning och blev straffade för det. För man får inte stjäla från andra. Jag kallar dem för busungar. Och då tittade han på mig och sa, mamma, jag tror inte att de har några föräldrar.
Nej.
Och det hjälpte mig, oavsett om det är sant eller inte, men det hjälpte mig att inte känna att de var inte ute efter oss.
Nej.
De ville ha en bilnyckel, de var tvungna att sälja en bil, för de har inte möjlighet på annat sätt att tjäna sina pengar.
Nej.
Och göra sig mot oss. Och då var han 6 år.
Mm.
Så att det är just det här, att även om jag inte vet om det är sant eller inte, så hjälpte ju det mig att tänka annorlunda.
Ja.
Och hantera situationen, gå och lägga mig och sova i huset igen.
Ja, exakt.
Så vi kan ju just det med att vända tanken till någonting annat.
Ja.
Gud, vad det här var härligt. Nu är det ju snart, alltså många går på semester nu, fast många när vi lyssnar på det här har varit på semester. Hur ser din sommar ut?
Ja, i år är det väldigt annorlunda faktiskt. Första året på, jag kan inte ens minnas när, eftersom jag har varit frilans hela tiden och egen. Nu har ju vi lite att vi måste anpassa oss efter enkårsuppetider. Mm. Så jag kan inte, vi brukar ju stänga annars ateljén. Nej, det är aldrig stängt. Så att i år blir lite annorlunda. Jag kommer få ta lite dagar här och där. Men jag känner att jag har inte liksom samma behov nu. Jag har varit så mycket ledig under pandemin här. Så jag känner mig inte utarbetad. Jag måste liksom total ladda batterierna i en lång period nu. Så att jag ser fram emot att ta lite härliga dagar och spontanresor här och där. Alltså i Sverige, jag ska inte resa utomlands. Men
du ser till att de blir av bara.
Jag ska se till att de blir av. Ja, absolut. Ja. Jag lovar.
Nu var vi lite grann inne på att jag vet att du är nyfiken på det här med vad olika vägar, vad man leds i livet på något sätt. Vilka vägar som tas.
Mm.
Men vad är du mer nyfiken på?
Nej, men jag tycker det här, jag är lite så här, symboliskt för mig är att jag älskar nyårsafton. För det är lite det här, man summerar, gud vad fick jag vara med om förra året, positivt, negativt. Och sen också den här nyfikenheten, vad ska nästa år ha med sig liksom. Och lite grann att man fantiserar kanske lite grann vad som ska hända och så. Men jag känner för min egen del, jag har tagit för givet den här sociala biten som jag har haft väldigt mycket i mitt liv. Både i jobbet med möten med alla spännande kunder och fina kunder. Men också privat med vänner och även så här i mingelsammanhang där man liksom kanske byter visitkort och sen tar man kontakt och det blir någon så här jobbsamarbete och så. Så den här sociala biten har varit så självklar i min värld. Och jag känner nu under pandemin att allting bara försvann. Så vart det så. Eller jag ska uppskatta det mer och inte ta det för givet, så ska jag säga. Så de bitarna kommer jag njuta av mycket mer nu i framtiden här. Och jag ser fram emot nya spännande möten. Jag tycker det är häftigt när man håller på. Jag har hållit på över 30 år nu i eget varumärke. Att det fortfarande jag lär mig nya saker liksom varje dag. Och jag får så här, lite så här hungrig. Gud vad kul det ska bli att göra det här projektet. Men sådana här samarbeten nu som jag gjorde med den här inredningen av sviten till exempel i Göteborg nu, det fick jag säga, wow, det här var ju liksom en värld som var superkul att jobba i, så det skulle jag vilja prova mer på. Men det är det här att man fortfarande känner det här lite, jag skulle vilja, inte att det är klart och spikat och, utan att det finns en nyfikenhet. Det tycker jag känns jätteroligt.
Härligt. Spännande att följa dig vidare.
Härligt.
Ja. Och grattis då som sagt, eftersom du har fyllt år när det här sänds. Brukar du fira födelsedagen?
Nej, jag tycker inte om att fira födelsedagen. Nej, jag gör inte det. För jag gillar inte den påtvingande uppmärksamheten. Jag älskar att få paket och blommor och överraskningar annars, men inte på min födelsedag. För det blir lite så här, det känns som folk måste säga något snällt. De måste ge mig något fint. Jag vet, det är så jobbigt. Liksom, men det är ändå så här för att det är min födelsedag. Liksom. Jag skulle nästan hellre att den firades spontant någon annan dag. Jag vet, jag har lite konstig relation till min födelsedag. Men jag försöker att vara ledig från jobbet. Jag försöker att unna mig något sånt där. Kanske ett glas champagne på lunchen om det är mitt i veckan. Eller vet, gör någonting, eller någon spabehandling. Eller gör någonting lite lyxigt för mig själv.
Ja, men just det, att det är ens egen dag.
Ja, ens egen
dag. Det kan precis, jag tycka är lite härligt med födelsedagen att det är några andras också som fyller år den dagen. Men för mig så är det ju min dag.
Ja.
Och att som du säger, att göra någonting också för sig själv.
Ja, men jag tycker det är viktigt. Eller det har blivit liksom min mening med födelsedagen på något sätt. Och sen är det klart, få fin kärlek från vänner och nära och kära liksom, folk man möter. Det är jättehärligt naturligtvis. Men jag brukar inte ordna någonting. Så jag har aldrig haft något så här riktigt stort födelsedagskalas. För jag gillar inte den fokusen som blir på mig som privatperson. Då.
Lite grann som du har berättat om att du är lite stor.
Ja, lite osynlig. Ja, det kanske är, ja, det kanske också har kopplat något med det.
Behöver inte vara osynlig, för det är du verkligen inte. Och det får du aldrig känna och inte vara heller.
Nej. Jag jobbar på det där.
Du är fantastisk, Lars.
Tack helt snälla, Kristin.
Tack snälla för att du kom hit. Och vi ska avsluta med en liten låt. Vilken, du hade två stycken som du nämnde.
Ja, jag tycker det här, vårt samtal har varit så härligt om livet och allt så här. Så jag tycker den här första.
Det är Oren David Self.
Som jag också hade med i mitt
sommarplan. Då avslutar med den. Tack snälla.
Tack snälla. All of the time, all of the time, try to be true, try to be fair. Don't play so much with your hair. Don't pick but strong, make room it'll come, and take better care.
I nästa veckas avsnitt träffar jag Susanne Jansson, eller Susie Jansson, som förlorade sina två tonårsdöttrar Eleonor och Josefin i tsunamin 2004. Susie har sedan dess bott i Thailand och jobbar på barnhemmet Happy Child Home. Hon ville göra något för andra barn när hon själv inte hade några kvar i livet. Och hon ville vara nära tjejerna där de togs ifrån henne. Missa inte Susannes historia nästa vecka. What are the flowers? Don't be in the shower. Books aren't your friends, they're just art. Don't say you hate it, you don't need to love it. There's so many shades to your heart. Be a good lover, the thing you'll discover. You're more than the sum of your parts. Don't think you know how it ends.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.